Så är det en glädje att få möta er, kära vänner, att få förkunna Guds ord. Det har blivit en liten miniserie, för förra gången jag predikade så hade jag ämnet den helande kraften i Jesus. Och här i torsdags på bibelstudiet så gick vi vidare med det ämnet, och då tänkte jag, då får vi avsluta det här idag. Och då läser vi Jesu namn i Jesaja-boken i det 53:e kapitlet. Profetiskt flera hundra år innan det ägde rum beskriver profeten Jesu död, vad den innebar, vad som hände med honom då och varför han dog. Och jag läser från 4:e versen i Jesu namn. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liksom ett lamm som förs bort för att slaktas, likt ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han lyckas överträdelser? Amen. Vi kan läsa, stanna där så länge. Den helande kraften genom Jesus är ett ämne som är mycket, mycket aktuellt i världen och i Sverige idag. Jag tänker att de flesta människorna i vårt land, de är frågande och undrande, vad är det som sker i vår värld? Vad är det som händer i Sverige? Vad var det som skedde i Västerås för några dagar sedan? Förlåt mig, Örebro. Jag skulle bara testa om ni visste. Men det, nu talar jag inte sanning just nu, jag ber om ursäkt. Örebro, denna vackra fina stad där jag bodde och studerade i min ungdom. Och inte bara där, lite överallt, till och med i er vackra stad, händer det som inte ska hända. Och när jag ber och tänker och funderar så känner jag behov av: ge oss den helande kraften över vårt land. Och när jag lyssnade till folket, då blev jag riktigt välsignad över att det finns en människa som till och med engagerad att inte gräset ska dö. Jag tyckte jag var starkt, alltså. Det menar jag verkligen allvar, för att det är Guds skapelse. Det var ett lärorikt anförande du höll här, måste jag säga, och även av erfarenhet. Men och när Gud ser på världen och på allting, så bryr han sig om grässtråna och skördarna och allt det där som du vill ha fram här. Men han bryr sig om hela sin skapelse. Pojkar och flickor som är osäkra idag och som knappt vågar gå till skolan. Föräldrar som inte vågar släppa ut sina barn på lekparken, där de har gjort i alla år, men nu måste de nästan ha vakt där för att vara trygga. Pensionärer som inte törs gå ut, i alla fall efter mörkrets inbrott, därför att man känner sig inte trygg. Det har hänt något i vårt land och i vår värld. Och det ena kriget efter det andra presenteras som att man ska lösa problem genom vapen, våld och makt. Och jag frågar, var finns den helande kraften för vår värld? Ja, vi har ju FN förstås, och så har vi EU. Och så har vi en massa andra organisationer som vi får hoppas att de ska lösa problemet för oss. Och de försöker nog och de gör allt de kan, alla dessa fredsorganisationer. Men det märker som att de inte lyckas. För det blir ju bara värre och värre. Och då är det så härligt att vi har ett evangelium. Men jag menar verkligen att vi här har ett svar på den här frågan. Och det är evangelium. För den dag Jesus Kristus kommer tillbaka, det är vad Bibeln lär och det är vad profeterna säger, det är vad Jesus själv talar om. Det är tydligt och klart som en röd linje genom hela den bibliska uppenbarelsen att han ska komma tillbaka. Och då kommer problemen att lösas. Jag har talat här tidigare för ett par veckor sedan om den helande kraften. Den är till för den enskilda människan. Och det ska inte jag repetera, men jag ska bara reflektera över vad jag sa den gången. Därför att här är vi ju nu samlade ett antal enskilda människor, systrar och bröder. Och jag tänker att alla här är Guds barn och vi är frälsta. Och vi behöver den helande kraften i Jesus. Och det är ju precis oss det talas om i den här underbara texten. Det heter här i vers 4, våra sjukdomar. Det är den här plurala formen, det är inte bara jag, det är våra. Vi ryms alla, det är en stor jättebukett av alla människor som behöver en helande kraft. Våra sjukdomar tog han på sig. Våra smärtor. Är inte det härligt? Och i vers 5. Våra överträdelser. Och i samma vers. Våra missgärningar. Det är väldigt för oss. Och jag tycker att det är härligt att det inte är singulära former här, för då är det bara min och min och min, utan det är våra. När han dog för oss så inkluderades alla i detta erbjudande att där det har gått sönder, där finns det en helande kraft. Och vet ni, det är mycket som har gått sönder i vår värld nu. Jag reflekterar lite över Guds skapelse, alltså när Gud skapade, och i relation till den fallna ängeln som Bibeln talar om, det som sedan blev det sataniska och djävulska i vår värld. För det fanns inte från början. Gud har inte skapat djävulen. Det blev någonting som jag inte begriper och som jag inte kan fatta. Att i den eviga, heliga himlen var det en ängel som blev full av högmod. Och han såg Gud där uppåt och han pekade säkert. Dig Gud har jag tjänat i alla tider. Dig har jag älskat. Dig har jag lytt. Du har gett befallningar och jag har gjort allt det du har sagt i åravis. Men nu är det slut med det. Nu växer jag förbi dig Gud. Och nu ser jag inte upp till dig längre. Då får jag se ner på dig. Det är högmodets synd. Att inte längre se upp till Gud och lita på Gud och prisa Gud. Utan istället se ner på Gud. För jag blir min egen Gud. Där började det. Där började problemen. Där gick allt sönder. Där kraschade. Och sen blev det en krasch så fort människan var skapad att synden kom in i deras gudfruktiga liv. Men det var en följd av det som skedde i det jag nyss beskrev. Och jag tror, men jag kan inte bevisa det, men jag tror. Och jag kanske kan ha bibelord till stöd för det om vi letar lite i bibeltexterna. Att när den fallna ängeln utvisades från himlen, och drog med sig en massa andra änglar i fallet. Då tror jag att den fallna ängeln sa till Gud, i alla fall till sig själv: dig Gud som jag har tjänat i alla tider, dig ska jag hata resten av livet. Dig ska jag förfölja. Och allt det som du gör och har gjort och det du är, det kommer jag att ifrågasätta och kommer att försöka bekämpa. Kan inte det stämma att det kunde vara så? Det är så att den ondska som föds genom synd har alltid den högmodssynden att kämpa med. Att ifrågasätta Gud, vad han är, vad han gör och vad han har gjort. Och vi kan ta några exempel innan vi går vidare i min predikan. Jag ska fråga er, vem var det som skapade himmel och jord?
Jesus.
Va?
Jesus.
Vem var det?
Jesus.
Ja, det var Gud som skapade genom Jesus. Och du får rätt på det i alla fall. Det var så. Så gick det till. Genom Jesus Kristus är allting skapat. Och vad gör då djävulen med det som han har skapat? Han är en motståndare mot skapelsen. Det var så intressant att höra folk. Jag tyckte om att höra på dig. Därför att det finns i alla fall en människa som till och med tackar Gud för det lilla gräset och ber till Gud att det lilla gräset inte ska dö, utan det lilla gräset ska växa och bli någonting. Det är ett sinnelag som stämmer med Guds hjärta, för sådan är Gud. Allt det Gud skapar, om du ser på en liten blomma eller djuren som springer ut i skogen eller de tama djuren som finns i era stall och lagårdar, som Gud har skapat är djävulen emot. Som ett angrepp mot Gud. Kanske vi återkommer lite längre fram om vi hinner. Annars ska vi ju mötas nästa söndag också, hörde jag, eller hur? Ja, det ser jag fram emot. Det är roligt att åka hit och möta er, kära vänner. Det är det verkligen. Jag kan tänka också på, vem var det som skapade människan?
Jesus.
Samma svar som sist. Ja. Han gjorde dem till man och kvinna. Och han välsignade dem. Man kanske kan säga att det var det första vigseln som fanns. Han vigde dem samman. Och det var inte två karlar som stod där, eller två kvinnor. Eller en gubbe som hade ett antal fruar och skulle giftas med. Guds stora tanke är att manligt och kvinnligt förenades i det som var Guds plan och Guds vilja. Och vad gör då djävulen? Han arbetar emot detta. Äktenskapet, som har stått högt i kurs i svensk kultur och svensk historia och utöver världen, har nu på några år ranserats till någonting som vi egentligen inte behöver bry oss så mycket om, därför att nu är det öppet för alla former av sexuellt samlevnad. Inget är fel och inget är rätt. Kör som ni vill bara. Det är inte ett angrepp egentligen mot sexualiteten, utan det är ett angrepp mot den Gud som förordnade äktenskap mellan man och kvinna. Och vem står för det angreppet? Det är djävulen, som nu är på dåligt humör för att han blev utvisad från himlen. Jag ska sannoliken ge dig igen för allt det du har gjort, även när du skapade mannen och kvinnan. Vem var det som ordnade med och såg till att det judiska folket föddes och finns genom vår historia? Gud, ja. Gud. Det här är nästan som något förhör. Jag håller på att förhöra er nu, och ni är ganska, ni har svarat rätt hela tiden. Det var bra. Han kallade nämligen Abraham från det kaldeiska ur och säger: du Abraham ska bli en stamfader till ett folk som ska födas, och genom det folket ska Messias födas, och därför är du en viktig person som blir stamfader för det folket. Och det folket är och förblir för evig tid mitt egendomsfolk. Och när jag läser sådana texter i Bibeln, för det finns många, så är det nästan så jag tänker att det är snart kriminellt att läsa sådana där texter i Sverige, för att de är inte populära. Därför att Israel, det är inget Guds folk, det är förbannelsens folk, och hela världsopinionen vänder sig nu mot det folket. Och då talar inte jag i första hand om staten Israel med deras regering. Det är inte det vi pratar om, utan det är det judiska folket och deras identitet såsom varande Guds egendomsfolk. Och de som vet och kan och studerat, för jag har läst om det, och det har ni säkert gjort, för det skrivs mycket om det här nu, så säger man att antisemitismen har aldrig genom historien varit så utbredd internationellt och globalt som den är idag. Ja, men du, under andra världskriget med förintelsen, då var det väl värre? Nej, det var det inte. I vart fall inte så spritt ut till alla kulturer och alla länder och alla folk. Där ökar det nu. Det är alltså djävulens, eller som det heter i Uppenbarelseboken, drakens anfall mot Gud, som han är så vred på fortfarande, så han gör allt för att bekämpa den guden som lät Israel bli en nation och ett folk som är av Gud och till Gud. Det är en intressant iakttagelse att det är på det sättet nu. Så det finns ett antal människor av judisk börd i Sverige nu som säger och redan har fattat sitt beslut att vi kan inte bo kvar i Sverige nu. Nu måste vi flytta till Israel, för här är vi inte säkra för våra liv. Och vi har inte gjort något fel, vi har aldrig varit några kriminella typer, utan det enda brott vi har gjort är att vi är födda som judar. Det är ett som skapade det judiska folket. Fast det är judarna som får bära straffet. Ni märker här att vi har en fiende som i Bibeln kallas för alltså draken. Och när jag studerar i Uppenbarelseboken, så varje gång man använder ordet draken så är det djävulen som åsyftas. Och nu hinner inte vi i en enda predikan här idag gå djupt in i det, men jag ska återkomma något mer om en liten stund till den judiska upprättelsen som Bibeln talar väldigt mycket om. När vi talar om människans behov av en helande kraft, så känner jag att jag vill säga det här på nytt. Att vi som är Guds kyrka, Guds församling, vi är människor och vi behöver den helande kraften. Vi behöver känna nu att det kommer en helbrägdagörelsevåg in över Guds stora kyrka. Inte bara för den sjuka kroppen, och den finns ju. Den är tydlig dessutom, så det ska vi hålla fast vid. Utan vi måste också som kristna be Gud om en helande kraft, så att vi kan återupprättas till den kristendomstyp och den kristendomsuppfattning som präglade den första kristna tiden, då församlingen var en andlig väckelserörelse vars budskap, som vi hörde så fint här vittnas om, att vi ska förkunna så folk vet vägen till Gud. Det gjorde man i urkristendomen, och genom den helige andes ledning och närvaro så blev förkunnelsen till vägledning och hjälp för tusentals människor. Det var 3000 som blev frälsta redan första dagen. Och några kapitel framåt var det 5000. Och så ökade det. Och de som forskar i detta menar att det gick så fort, förstår ni, inte bara i det heliga landet utan utöver världen. Så snart var det stora kyrkor i norra Afrika och i Europa och överallt där apostlarna drog fram. Därför att det var en väckelsens tid. Jag har intresserat mig en del för väckelsehistoria, och jag har skrivit en del också om predikans historia. Därför att överallt under alla tider från Jesus och Johannes Döparen ska vi ta med också, Jesusen och apostlarna, den predikotradition som växte fram genom dessa namngivna hade sina förebilder från profeterna i Gamla testamentet som predikade Guds ord, kunde förutsäga ting men profeterade minst lika mycket om synd och orenhet som fanns där och då i den stunden, och det måste de ju klara upp, absolut. 1850 kom den stora väckelsen över Sverige. Den kallades för den baptistiska väckelsen. Då blev det väldigt många frälsta. Och en av biskoparna i den svenska kyrkan då sa så här: Sveriges folk är ett syndigt och försupet släkte. För biskopen visste ju det, att i varenda stift runt omkring i hela Sverige så var det som brist på mat så att barnen fick inte äta sig mätta. Varför? För att allt de odlade på markerna, det gick inte till mat på köksbordet, utan det gick till brännvin så gubbarna fick supa sig fulla. Alkoholismen var ett stort djävulskt elände som drabbade Sverige. Det är bevisat historiskt och det vet vi, och det måste vi ta med när vi berättar detta. Och ni som har läst mina memoarer, ni vet att jag fick en inbjudan av dåvarande statsminister Göran Persson att komma till Harpsund och vara med i ett sammanhang där. Och alla biskopar och ärkebiskopen, och det var alla möjliga proletärer som var där. Och de kom från andra religioner, de hade mössor som jag aldrig hade sett, fina kläder, och det var fina, fina bröder måste jag säga. Men en god middag fick vi också. Och jag kan ju säga till er att det var ingen trerätters. Om jag säger att det var fem rätter så var det nog kanske begränsat. Och jag kanske ska ta tillfället att tacka er för den middagen. För det var ju ni som fick betala den, eller hur? Ni som betalar skatt. Tack så hemskt mycket, det var snällt av er. Men i alla fall, hans ärende, det var att han sa så här: jag har kallat på er som representerar den kristna religionen och även andra religioner, för jag ska ställa frågan. Ge oss nu ett svar från den religiösa hållen här. Hur vi kommer till rätta i Sverige med ondskan. Jag ser, sa han, att ondskan breder ut sig. Och det här var på 90-talet någon gång. Ondskan breder ut sig. Och jag ser också och måste bekänna att vi inom politiken, vi klarar inte av det här med ondskan. Vi klarar det inte. Vi måste ha hjälp. Ge oss nu råd hur vi ska göra. Och jag tänkte, jag höll inte med honom i allt när det gäller politiken, men jag måste ju säga det att här visade han en frimodighet som jag måste säga var värd att omnämna. Och det var många där, flera som sa att om bara statsministern ger oss mer pengar från statskassan till våra samfund och till våra religioner, då kan det ju bli bättre. För då får vi ju mer pengar att röra oss med, för då kanske vi kan bekämpa ondskan. Och jag tänkte, jag har inte kommit hit för att få mer pengar till pingströrelsen, det var inte min tanke. Så när det blev min tur så sa jag det, att jag har inte kommit hit för att be om mer pengar. Det löser inga problem som statsministern har tagit upp. De problemen löser vi inte med pengar. Så. Och så tog jag utgångspunkt för mitt anförande från 1850-talet. Och jag berättade om en biskop som sa det där. Och det kände ju ärkebiskopen till. Att Sveriges folk är ett syndigt och försupet släkte. Och enda chansen att rädda Sverige på 1850-talet, det var inte pengar, utan det var en andlig väckelserörelse som kom fram över hela Sverige. Och tusentals människor slutade dricka brännvin och de blev nyktra och barnen fick mat på bordet. Och så startade baptisterna vanliga folkskolor. Det var inte vanligt att det fanns överallt då. Men de byggde kyrkor och kapell, och i kapellet blev det skola på dagar och gudstjänst på söndagen. Och barnen fick komma och lära sig allt man lär sig i skolan. Och jag märkte ju att de lyssnade noga på vad jag sa. Och så avslutade jag med: nu ger jag rådet till statsministern, och så var det några andra ministrar med också, att om ni förstår att klara ut ondskan, då ska vi be om en andlig väckelse över Sverige. Och så småningom var mötet skulle avslutas, och då tog statsministern ordet, och då säger han: tack alla som kom hit, och tack för vad ni har sagt. Och särskilt vill jag tacka pastor Ove Linderskär för hans anförande. För jag tror faktiskt han har rätt. Vi behöver nog en andlig väckelse i Sverige, sa statsministern. Han kommenterade inte de som ville ha pengar. Han sa inget till dem. Han bara sa till den som ville ha väckelse i Sverige. Och jag tror, förstår ni älskade fina vänner, vi behöver en helande kraft in i Kristi kyrka idag. Och den kyrka jag tillhör, det är pingstkyrka, det är pingströrelse. Och jag börjar förstå, men jag är inte allmänt kritisk, men jag börjar förstå att när pingstväckelsen bröt fram i början av 1900-talet här i vårt land, så var det en pingstväckelse. Och folket kallade dem för pingstväckelse. Lite ironiskt kanske, men vännerna tog också upp det namnet och kallade sig själva för en pingstväckelse. Och de skämdes inte för det, utan de tyckte nog att det var bra. Sen gick det 10, 20, 30 år, kanske 40. Så kom ett annat namn in parallellt, och det var pingströrelse. Först var det pingstväckelse. Och efter några år så avtog det att säga pingstväckelse. Nu blev det pingströrelse. Och så glömde man i stort sett det andra. Idag är det ytterst få som säger pingströrelse. Nu är det samfundet pingst. Och sen kan var och en få bedöma om det här var en bra utveckling eller en dålig utveckling. Jag personligen, som är 80 år nu och snart ska dö. Ja, jag är inte sjuk. Jag känner mig väldigt frisk. Men är man 80, då är ju det mesta kört. Eller, det fattar ni väl att det var sant det jag sa, eller hur? Man behöver inte vara sjuk för att tro att man ska dö snart när man är 80 år. Men jag önskar få se en väckelse innan jag dör. För när jag var en ung pojke och kom till bibelskolan i Stockholm, du vet, jag är utbildad. Det står, om du går in på nätet och söker på mig, så står det att Ove Lindskär är utbildad i Philadelphia, Stockholm, på 4 veckors bibelskola. Och jag har inte velat ta bort det där, för jag tycker att det är fint. Jag är stolt över det. Sen att jag gick och studerade i Örebro, det studerade jag teologi. Det står inget, och det behöver inte stå heller. Vi kan lämna det helt. Men förstår ni? Där sa pastor Georg Gustafsson, denna profetiskt allt, som var där och undervisade en av veckorna. Ungdomar, sa han på sitt speciella sätt, nu ska ni gå ut i hela Sverige och ni ska vara evangelister, sa han. Och ni ska vara med om en stor väckelse, för den kommer nu, sa han. Och ni ska vara med om den. Och det där var i början på 60-talet. Och den har inte kommit än. Inte den nationella stora. Lokalt har man haft väckelser. Regionalt har det nog förekommit goda perioder. Och i enskilda församlingar har man haft väckelser då och då. Men den där nationella väckelsen som skedde 1910 ungefär och framåt till pingst, det som kännetecknade pingströrelsen, den har inte kommit än. Och jag vet inte om den kommer heller. Men jag vill tro på dem som profeterar. Så när Birger Skoglund var nere i Jordanien och hörde en arab be högt, och så hör han honom tala på svenska och säga att det blir en stor väckelse i Sverige från norr till söder, och till och med när han pratar, det förstår ni, en arab pratar om treriksröset. Och inte kan någon svenska och aldrig varit i Sverige. Då kan jag ju börja förstå. Det var nog från Gud. Och när han till och med hittade en liten ort nere i södra Skåne. Som hette, vadå?
Smygehuk.
Smygehuk. Du hör ju att det är förhör. Smygehuk. Och så har det gått minst 30 år sedan det där var. Då tänker jag, Gud. Varför kan det inte ske snart då, om du har sagt detta? Varför kan det inte hända snart då? Vi vill ju vara med på det. Vi hinner ju dö innan det här blir något. Men så har jag sett en sak. I bibliska profetior står det kanske utan undantag. Hittar du något så vill jag veta det. Så säger Herren till Israels folk. Om ni omvänder er, om ni söker mitt ansikte av hela hjärtat, då ska jag bevara er från främmande makt. Då ska det bli stora skördar så ni får ha mat att äta för hela familjerna. Då ska jag se till era behov. Kanske det saknar ett moment i många profetiska utsagor som bara säger att det kommer en väckelse. Den dimper ner bara. Den kommer dimpandes ner. Men Gud bestämde sig för att samarbeta med sin församling genom tro. Och en ytlig församling som inte ens bryr sig så mycket om bön och söka Gud överhuvudtaget. Hur ska Gud kunna samarbeta med en sån församling i väckelsefrågan? Ta med det där som en reflektion och en bön. Gud, tillåt inte att jag ska hindra väckelsen genom min ytliga kristendomsuppfattning, utan att jag kan få vara med och bidra till att Sverige ska vara med om något storslaget. Och den där flickan som kom fram, hon var 13 år här. Jag är så fortfarande så rörd av det, så att jag kan inte låta bli att nämna det. Hon kom fram här när det var en sån här stund att alla får komma fram och vittna. Kommer ni ihåg, hon var ju här. Och när hon pekar på tomma, de bryr sig inte om det här religiösa och kyrkliga, de bryr sig inte om det alls, men de bryr sig om Jesus. Det är Jesus vi vill ha, sa hon. Ett barn, 13 år, då är man barn fortfarande. Tänk om Gud ska använda 13-åriga profeter för att väcka oss gamlingar så att vi börjar förstå att vi behöver helas nu innan Jesus kommer tillbaka. Och den helbrägda jorda församlingen, vet ni vad den gör? Den vaknar upp ur sömnen. Den börjar vänta Jesus tillbaka. Den börjar söka Gud av hela sitt hjärta inför det faktum att Jesus kommer snart. Och då måste vi också helas i vår lära om Jesu återkomst. För den spirar, den drar åt alla håll idag. Jag måste ju säga att när jag växte upp och långt senare så var pingstförsamlingarna och deras teologer och pastorer, de var som trädda på en tråd. Det var enighet i det vi predikade. Alla tyckte så. Idag tycker man hur mycket olika som helst. Och jag såg på nätet, för jag bara halkade in på ett sammanhang, och jag känner ju den teologen väldigt väl. Och jag lyssnade på hans två föredrag. Det tog ett par, tre timmar det där. Han skulle tala om Jesu återkomst. Men det gjorde han inte. För jag hörde ingenting om att Jesus ska komma tillbaka och hämta hem oss. Snarare förnekade han det. Han sa inte Jesu tillkommelse, inte att vi ska flyga iväg någonstans. Så sa han, så arrogant sa han det. En ledande gestalt inom pingströrelsen. Den dagen och nästa dag jag nästan grät. Jag grät inombords i alla fall. För nu måste vi bli helade i pingst. En helbrägdagörelsens våg där vi också kan tro på stora mäktiga ting. Och om vi ser allt underbart och stora under som Gud har gjort i bibliska texter och i kyrkans långa historia av det som har skett, så kan vi säga att det har skett, och då tror vi på det. Varför kan vi inte tro att han är densamme? Och om han låter Jesus komma på himlens skyar och så tar han hem oss, det är väl inget konstigt. Han är ju all makt i himmel och på jord. Vi har fått en slags polarisering mellan att under och tecken och stora mäktiga ting, det hör historien till. Men det som nu ligger framför, det måste vi ha en vetenskaplig analys av. Det betyder att vi måste nu få en helande kraft i pingströrelsen som upprättar oss in emot att börja tro igen på bibliska texter och på Guds underbara närvaro. Amen. Och vet ni en sak, att jag har nästan inte börjat den här predikan än. Nej, men det är säkert. Titta här, vad mycket jag har. Jag har kommit dit bara. Så nu får vi köra vidare nästa gång. Halleluja. Ja, jag ska bara säga punkterna som jag hade tänkt tala upp. När Bibeln talar om en helande kraft så är det skapelsen som ska helas. Och jag tyckte det var ju suveränt det han sa. Det finns en sån helande kraft för skapelsen, för själva naturen alltså. Vem har skapat det där gräset som han pratar om? Det är Gud. Och så gick han där omkring och hade nöd över gräset och nästan sörjde över att de grästråna skulle dö. Jag tror Gud är likadan. Han sörjer över att denna skapelse är fördärvad. Och det säger ju Bibeln också tydligt och klart i Romarbrevet 8. Vi kan väl slå upp det här mot slutet så får vi med lite av det i alla fall. Romarbrevets 8:e kapitel. Halleluja. Det är ett underbart kapitel det här om den härliga frälsning vi har. Men så kommer han in på skapelsen här ett stycke också. Kan vi läsa där Romarbrevet 8 och från 19. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp. Har ni hört? Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som redan skett? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och så vidare. Det är gripande att själva skapelsen, det vill säga de där grässtråna, den där skörden som växer, det rådjuren som springer och älgar och småkryp, allt som hör skapelsen till, och människan som är skapelsens krona, våndas, står det här, och väntar. Skapelsen väntar ivrigt. Då frågar jag, gör församlingen det också? Eller är vi nöjda med det som är? Och vi säger, Jesus, du kan vänta, behöver inte komma än, för nu är det bra. Jag vill leva så här vanligt, lite lugnt och sansat, och gå på kyrkans möten när det passar mig bara. Eller om folkets grässtrån, förlåt folk att jag apostroferar dig mycket nu, men det gjorde sånt intryck på mig det där. Om hans grässtrån väntar och våndas och längtar efter någonting nytt, större, mäktigare, då borde väl vi också göra det som församling. Eller hur? Och när man läser i texterna om det som sker när Jesus kommer tillbaka, så kommer han tillbaka i hans gudomliga majestät och sätter sig på kung Davids tron i det jordiska Jerusalem. Det är inte långt bortom rymder vida då, utan då är det i Jerusalem. Och helt plötsligt sker det något med skapelsen. Det blir en massa skördar varje år. Och det var en predikant som sa så uppe i Småland någonstans. Att det var det 12 skördar eller många var det? Det var, tror jag, mycket i alla fall. Och det var en bonde där som var upprösten. Nej, men broder, nu räcker det. Jag tycker det räcker med en skörd. Jag blir trött och slut på en. Jag vill inte ha några fler. Så han drömde inte om något nytt, den bonden. Men i alla fall, det kommer att bli någonting nytt när Jesus kommer tillbaka. Med det vi sår i marken. Med det som dör om inte regnet kommer. För då blir det harmoni i hela skapelsen. När Jesus tar över från positionen av att ha sitt centrum i själva det jordiska Jerusalem. Och där ska det byggas ett tempel. Halleluja. Och det heter att människor från alla jordens länder ska komma till det templet och tillbedja. För då är det inte begränsat till judarna, bara till det judiska templet. Utan då kommer de till och med från Landskrona. Halleluja. Och man kan ju fantisera lite. Det är väl tillåtet, eller får man inte det? Jesus är kungarnas kung och han sitter på en tron där nere och så välkomnar han alla till det. Det måste vara ett väldigt mycket större tempel än det som judarna kommer att bygga, för det tror jag de bygger nu snart. Det säger ju Bibeln tydligt och klart, och det är ju redan förberett där nere. Men det blir ett tempel, förstår ni, under tusenårsriket, som blir ett andligt centrum för judar och hedningar i hela världen. Och dit kommer man i skaror och miljoner för att tillbedja. Och där finns Jesus livslevande. De kommer att se honom, träffa honom. Behöver inte söka honom i någon himmel långt borta. Utan då har han gjort sin entré. Åh, förlåt. Jag slog näven i bordet. Halleluja. Och nu hade jag tänkt tala om det judiska folket, att de behöver en helande kraft. Men om jag gör det, då kommer mötesledare innan här och säga att Ove, nu blir det för långt. Nej, jag tror inte du skulle säga det faktiskt. För du tycker det är en så bra predikan, eller hur? Ja, det är härligt. Vi tar det kanske nästa söndag då. När det blir, det vet jag inte. Men nu ska vi be tillsammans. Och nu ska vi säga så här. Att du som känner i ditt hjärta att det är någonting som har gått sönder. Och jag vet inte vad det kan vara. Någonting som du har lite skavsår. Det gör lite ont. I samvetet kanske. Eller i någon relation. Eller, jag vet inte. Det vet du kanske själv. Precis som när din bil går sönder. Då åker du till verkstaden med den och de fixar det. Om kylskåpet hemma går sönder, om du inte är hur kunnig som helst på sånt, så får du någon tekniker komma hem och fixa det. Men när ditt hjärta går sönder eller ditt liv blir problematiskt inombords, får du komma till Jesus. Får du komma till Jesus. Och nu kommer vi till Jesus. Jag har behov av det själv, känner jag ju. Gud, ta hand om oss nu. Tillsammans med hela skapelsen så ropar vi efter någonting nytt som ska ske. Och det kommer att ske fullkomligt vid din återkomst. Men redan nu vill vi ha en beröring av den genomstungna handen. Och jag vill be för våra kyrkor. Jag vill be för pingst, särskilt som är min hemmaplan. Men jag ber också för alla de andra. För allt Guds folk är mitt folk. Det är det faktiskt. Så när en av biskoparna skrev, och det var debatt om det. Och jag vet att det inte bara han. Jag vet att många, även inne i frikyrkorna, slirar när de säger att Jesus är inte vägen till Gud fullt ut för alla människor. Han är vägen till Gud för oss som är kristna, men inte för någon annan. De andra har sina religioner, och det duger för dem. Men då går man utanför Bibeln och den helige andes välsignelse. Det var därför som Tage var så brinnande när han gick fram här och pratade om att nu måste vi förkunna evangelium så alla människor får höra evangelium och bli frälsta. Eller i alla fall få kunskap om frälsningens väg. För han sa inte att det gäller bara oss frälsta, utan de andra religionerna måste få sina gudar så de kan bli frälsta genom dem. Allt sådant gick Gud emot i Gamla testamentet och gick till kungen och sa: du har syndat när du har fört in avgudar här. Det är så att det är inga gudar för någon människa. Ingen avgud kan frälsa någon människa. Det är tydligt i Bibeln alltså. Kära Jesus, jag ber nu att det ska bli ett helande i svensk kristenhet. Jag ber för biskopar och präster, och jag ber för pastorer och predikanter, och jag ber för mig själv som predikar så mycket, Gud, att jag ska kunna bli lite mer fördjupad och lite mer överlåten. Jag behöver det, kära Jesus. Gud, tack för församlingen som jag får samarbeta med nu en tid. Jag är glad för det, jag är tacksam för det, Jesus. Gud, jag ber, gör ett mirakel här i Landskrona. Hela de enskilda som har något att släpa på här. Hela de som har någonting som skaver. Hela de som grubblar över något som de inte behöver grubbla över, för det är förlåtet. Och tack att denna vackra, fina kyrka ska få bli ett centrum i denna stad för evangelisation, väckelse, i Kristi namn.